Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in Per Andersson, och han är verkligen en av våra starkaste lysande stjärnor på den svenska komikerhimlen. Han har medverkat i tv-program som Parlamentet, Grotesco, Time Out, Adventskalender, Melodifestivalen och många, många flera. Han har dessutom flera hyllade musikal- och teateruppsättningar. Alltså, det här är en person som är extremt rolig, härlig och extremt smart. Och det blev också det här avsnittet. Jag älskade det jättemycket. Det var verkligen superintressant, det blev väldigt djupt. Vi pratade om mycket andra saker än just komiken. Hoppas du också gillar det här avsnittet med ingen mindre än Per Andersson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Per Andersson.
Ja, tack snälla, trevligt att vara här.
Så jävla roligt att ha dig med. Jättekul, alltså jag är ju ett stort fan av dig. Jag älskar de saker du gör. Men superkul verkligen.
Så ja, men vad roligt. Min tjej, hon lyssnar på dig på ett sjukt sätt. Hon har dig alltid i sina lurar. Så jag skulle hälsa till dig också väldigt mycket.
Inte exakt alltid.
Nej, men väldigt ofta. Så ja. Hon har lyssnat på alla dina. Hon rekommenderar mig, du ska lyssna på det här, du ska lyssna på det här. Ja, hon tycker du är helt ljuvlig. Ja, det händer ibland, vi sitter hemma och så, nu har vi pratat om han igen, den gubben, Perleros. Ja, men han är så bra, han är så...
Vad roligt.
Ja, så hon tycker du är grym.
Har hon fått dig att lyssna på något avsnitt?
Ja, hon lyssnar på några avsnitt. Men hon lyssnar ju maniskt. skulle jag säga. Det hon finns... har någon podd också. Vad heter de? Ja, både och heter deras podd som de har. Men de har någon sån här... de lyssnar väldigt mycket på det i alla fall. De tycker du är jävligt bra.
Ja, men vad roligt att höra. Det glädjer mig verkligen. Det finns faktiskt en del, en riktigt bra avsnitt från Götet. Som legendariska. Björn Attic och Lindeblad har ju varit med i podden.
Du ser, då...
Brandmannen, Lasse Brandmannen Gustafsson. Mm.
Han är klassiker.
Han är en klassiker.
Och så jag på detta.
Och så du på detta.
Du fattar.
Det är ju fantastiskt. men du, jag kollade också lite grann så här inför det här. Och sen så, man har ju inte undgått att se dig konstant överallt. Du är ju så extrem. Alltså jag älskar ju retorik, för att säga. Retorik och... men att liksom ligga steget före. Jag är ju gammal schackspelare bland annat. Och så här har... också haft någon show jag körde för några år sedan, så att jag fattar så här, den nivån du är på, alltså det är sån nivå, så att det känns lite grann som att du är en men typ Elon Musk, han skulle eventuellt kunna vara liksom någon typ av rymdvarelse från en annan planet som kommer till jorden och fixar och donar lite, men du känns ju som att du är en annan typ av rymdvarelse som kommer till jorden och har sånt jäkla retoriskt... jag vet inte vad det är. Jag som vanlig människa kan inte ens uttrycka det du är.
Ja, men vad god det.
Briljant. Briljans skulle jag säga. Briljans.
Det var väldigt snällt. Tack snälla du.
Och för att vi ska bara... Och då kanske vissa säger så här, vad fan sitter du och slickar tokröv nu? Och du bara slickar röv. Ja, säger jag då. Men jag ska bara säga, då spelar vi upp en grej. Jag tänkte spela upp några saker, men vi kan spela upp en grej som jag så här... Hur fan satte du det här? Men det är en grej när du var med i parlamentet. Och du har fått då att du dök upp på skärmen då precis att du... men du typ hatar släktmiddagar. Så vi kan... vi lyssnar på det här då.
Fruktansvärt rörigt med bankerna, men något som är rörigt, bankerna är inte rörigt om man jämför med min släkt. Det är så jävla rörigt där. Man vet ju inte vilka som är vilka, man har ingen aning. Förra veckan jag var just min plastmammas gummipappas före detta gamla blybroders sonson, svavelmormors nya, alltså du vet det, malmsambo, vaxfaster, limonkel, koksvåger Jan. Vad är hos?
Va?
Ja visst, hennes flortants. Hennes flårtans, peroxen, mineralmågsgjutjärns, tremänning, helleflinta fröken, minettmans agnat, stenkålskära dekadens, kanett, hennes baskerbryllings, mockamosters, tweedtrilling, sammetsnäver, nyskilda, gabardin efterkommandes, kräppsläkts, galonanors, plastikpåg, syntetsvåger, hömö, Emma.
Fantastiskt.
Alien. Det blev så bra. Jag har tagit den grejen sen och byggt ut den lite och gjort en grej av den. Faktiskt. För det blev kul, tyckte jag.
Vad har du gjort då för något då?
Nej, men jag har bara behållit den som en sån. Jag berättar lite om släkt och folk som gifter sig och skiljer sig. Och hur släktträden ser ut nu för tiden. Så jag har liksom en take på det. Och så jag tagit det och byggt ut det lite grann. För det blev roligt, tyckte jag.
Nej, men helt otroligt. Men liksom när du typ bara när du satt den här, hur gjorde du då? Och hur kommer du liksom ihåg allt? Eller är det ren improvisation?
Nej, alltså så här är det. Alltså när man, det är alltid olika. Alltså vissa grejer tar du ju på volley helt. Vissa grejer har du kanske ett hum om vad det nog ska bli. Och vissa grejer kan du så här, fan har tänkt lite innan, men jag kan göra någonting i den här stilen kanske, och sen får man ju liksom, så det är lite olika takes på det, men när du hamnar i flowet så då är det ju bara att följa med på något vänster. Det vet jag, det är ju, ja, men det, jag kommer mycket också från när jag började spela teater för jättelänge sedan. Då var det han, teaterläraren, då var så himla, han var väldigt mycket med det här med improvisation. Att när du ska improvisera så är liksom det viktigaste att du kan inte hämma dig. Utan den första grejen du kommer att tänka på, vad fan det än är, säg det. Ut med det bara. Där man alltid tänker så här, jag ska nog tänka innan jag talar. Det är tvärtom improvisation. Utan kör första tänken som kommer upp. Kör på det bara. Du får liksom aldrig säga nej, utan bara bejaka in till helvetets gränser på något sätt. Så då gäller det bara att hänga på.
Det är bara...
Jag vet, någon gång på scen vet jag till och med att jag har improviserat några gånger. Så har jag kommit ut och har ingen aning om vad jag har gjort. Det är liksom som jag har gått in i någon jävla bubbla, jag vet inte. Så någon kom ut efter och sa, fan vad roligt när du sa det där. Så jag det, säger jag. Ja, jag bara öppnade upp liksom och bara körde och går ut efter honom. Och jag hör ju att, liksom, att det funkar eller att folk garvar. Men ibland, det har hänt några gånger, jag har ingen aning om vad jag har liksom gjort. Typ.
För fan vad kul ändå. Alltså vilken jäkla snack om att man har kört de här 10 000 timmarna. Och sen har man kommit in i ett... Alltså typ som en
det
typ
händer
av...
ju inte alltid, oftast. Det är ju väldigt mycket rep också naturligtvis. Och vissa, många saker sitter ju som en, man har repat röven av sig. Men när det händer och man kommer i det flow, då gäller det ju bara att liksom hänga på något jävla vänster.
Av de sketcher du gjort, vilka har du extra varmt om hjärtat?
Gud vad svårt. Det finns många roliga. Jag tycker att men vi gjorde en grej där det fanns en ram. Vi gjorde en grotesk sketch där det är ett debattprogram och så frågar de mig saker man inte får skämta om. Och när vi spelade in den första gången så är jag en sån här, du vet, klassisk göteborgare som sitter i en sån här debattpanel. Det finns ju alltid en göteborgare i alla debattpaneler som har åsikter om vad som helst. Ska ha tydliga åsikter. Och då var hela den karaktären var att jag improviserade saker man inte får skämta om. Så sa jag bara grejer. Tycker det är skam, man ska inte skämta om liksom krig och politik och tårtor och fransmän. Och så började jag bara räkna upp massa grejer. Och det blev... Alla kom av sig och så behöll vi den sketchen i tv-format. Och sen när vi skulle köra live så sa vi, men kan ha med den där sekvensen? Och då sa vi, ska vi skriva den? Pratade vi om. Och då sa jag, nej, vi kan inte göra det, för att det som blev så jävla roligt när vi körde den i tv var ju att jag bara sa grejer som kom, som i en improvisation.
Ja.
Så att jag tänker att vi inte ska skriva den. Utan jag får köra varje kväll, om du nu körde 200, jag vet inte, 100-200 föreställningar vad det var, så var det så här, det moment, här får jag bara improvisera. Jag säger grejer jag kommer tänka på, så kör vi runt det bara. Mm. Så att jag sa, vi skriver inte den, utan det får vara nytt varje kväll. Mm. Och det blev kul i regel, inte alltid, men tanken tror jag var rätt. Aha. Så det var det bara att surfa med.
Fantastiskt.
Så det var en jävla rolig grej att göra faktiskt. Det var ett roligt moment, tycker jag.
Får man skämta om vad som helst?
Vi kan inte skämta om vad som helst. Vi måste dra ett jävla streck. Vi måste dra en linje för vad man kan sköja om. Det går inte bara att sköja hit och sköja dit. Det går inte. Det finns tre grejer som man inte kan skämta om. Det är krig, det är svält och det är Göteborg. Och det kan ni fan skriva upp där hemma. Ja. Alltså.
Med de tre exemplen så ska vi sagt, gå alltså vidare i programmet. I förra veckans...
Religion också, förlåt. Religion också. Inga religionsskämt när jag går på teater, alltså, fan, då blir jag vansinnig. Mm.
I förra veckans tänkvärt hade vi...
Sjukdomar också, sjukdomar. Fem grejer. Inga sjukdomsskämt när jag går på teater, alltså, då blir jag fan vansinnig. Ja.
Ett annat perspektiv som vi lyfte i förra veckan...
Ensamhet också, ensamhet. Det är inte roligt, vet du. Nej, nej.
Vi hade en helt...
Korv också, förlåt, korv. Inga skämt om korvar. Alltså, vansinnig korv. Korvhumorn, den funkar inte för mig. Alltså, korv och kött egentligen, all form av kreatur, kan man säga. Kreaturshumorn är, tycker jag, inte funkar. Bog, bacon och rökelse och myrra, särskilt myrra. Myrna Malmberg också, den gamla musikalstjärnan. Det är inget du skämtar om. Alltså, öron också, öron, kroppsdelar. Inga kroppsdelshumor. Och pekannöt, alltså glass. Glassmaker tycker jag att man kan skämta om heller. Pekannöt, päronsplitt och kardemumma också. Kardemumma tycker jag att man kan skämta om heller. Nej, och cederträ. Det blir fan vansinnigt. Det blir vansinnigt. Ögonbryn också. Ögonbryn och mattor och långkok. Inga skämt om långkok, vet du. Det blir fan vansinnigt. Alltså, långkok och turning torso. Det är fan inget. Du skämtar bort. Alltså, det är lite Iliaden, grötrim och flakmoppar och tyskar med omnejd. Alltså, hönsnät, läppar, mystik och flickor. Och sådär flickor, alltså flickor och flickor. Finns det något som heter det? Jag vet inte, fan, jag sitter bara och pratar. Alltså, basmat för helvete. Ris, fläskkotlett, fläsknojset. Saker som har hänt, allt som kommer ända. Saker som inte har hänt, saker som finns, saker som inte finns. Och finska pinnar också. Det är alltså de, där har ni de 100 vanligaste grejerna som att det kan skämta om, mina damer och herrar. Och det kan ni fan skriva upp där hemma.
Något som jag också måste säga så här var, jag tänkte liksom bolla med dig om, som jag också gillade, som många andra också älskar, men 1 kilo mjöl. Berätta hur den kom till. Extremt simpel, enkel, men också när du var på cirkus så bara spårar ur.
Ja, ja, men den tror jag egentligen är lite raka motsatsen egentligen till den här improvisationen. För där har vi liksom vägt orden väldigt mycket på guldvåg. Alla ord vi ska säga. Den är ju super tight. Och vi bara, ju mer vi repar den, desto roligare blir den. Så man får alla... den ska nästan vara som ett eget litet fars eller cirkus. Men lättare som en koreografi. Att ju mer vi sätter varje blick och ju noggrannare vi gör det, desto roligare blir det på något sätt. Så den har vi ju repat så in i bänk. När vi körde den live. Men från början tror jag alltså att det är en gammal sketch. Du vet, från innan Grotesco så var det ju Lidingö-gänget med Henrik och Micke och Jakob. Alla, jag kom ju in liksom sist i Grotesco-gänget. De andra har känt varandra sedan de var 4 år eller något sånt där. Mm. Så jag tror att den är från någon revy de gjorde i tonåren. Den sketchen. Som, den funkade som fan då. Och sen när vi skulle göra första säsongen så var den liksom kvar som en sån här hit från när de var tonåringar. Mm. Fast nu hade vi kryddat upp det med gaffeltruckar och allt vad det var som skulle säljas.
Pulkagris! Ja, det var gott, då tar jag 2 kilo mjöl.
2 kilo mjöl, jaha. Ja, då bjuder vi på salubrin.
Va? Som är så gott.
Och kolhuvud.
Jag tar 3 kilo mjöl.
3 kilo mjöl. Då får du krukväxt.
Åh, som är så gott.
Och kavring.
Kavring. Men för att göra brödhandlat, vad behöver man då?
Mjöl.
4 kilo mjöl.
4 kilo mjöl. Ja. Då får du rivjärn.
Ja, som är så gott.
Och makrill.
Berätta vad som hände på cirkus.
Ja, det var ju något i hästväg. Förstås. Hur ska jag förklara detta nu? Det är så att vi gjorde så att varje föreställning så hade vi gjort en absurd idé att, för sketchen går ju ut på att man hela tiden säger, jag vill ha 1 kilo mjöl. Om man inte har sett det så är det så. Jag kommer in och säger, hej, jag ska ha 1 kilo mjöl. Och då säger den här handlaren, den gamla svenska handelsboden, säger liksom så här, jaha, ja, då får du, om du köper 1 kilo mjöl, då får du, så får man bara grejer till det. Då får du en tårta, 2 stycken luftslott och en karamellstrut. Och då blir jag jättenöjd som kunde säga, ja, men då tar jag 2 kilo mjöl. 2 kilo mjöl, då får du makrillar, en lesbisk keps, en DVD-samling av Netflix-abonnemang. Och så för varje gång man beställer mjöl får man bara mer och mer grejer. Det är den absurda jävla premissen i den här sketchen. Och då slutar det med att det kommer in en präst och säger, då vill jag ha 5 kilo mjöl. Och då pekar handlan mot ridån och säger, då får du, och så kommer det alltid en kändis. Och då vet jag att på premiären så var det bra, då kom Håkan Juholt in. Och då hade vi ringt honom och då sa han, fan vad kul, jag kommer gärna förbi. Så alltså, då får du Håkan Juholt. Ridån går upp, Håkan Juholt kommer in, publiken bara, men fan, det är ju Håkan Juholt, vad händer? Och då kommer han fram och så har han bara en replik, så han säger, det ballar ur. Och sen går han av scenen och då, liksom, då kör vi in kundvagnar och börjar kasta toarullar och åka liksom badbollar och åka så här gummibåtar över publiken. Då skenar det bara. Det blir kräftregn och folk springer runt på scenen. Vi släpper upp publiken på scenen och lindar in dem i toapapper. Ah, alltså, det är bara så här.
Det är helt bra.
Så då hade vi olika gäster varje kväll. hade vi olika gäster. Och då på cirkus, sista föreställningen, sa jag, nu måste vi ha något i hästväg här. Och då fanns det ju en ingång på att en idé om att vi skulle dra ihop Jönssonligan gänget, alltså original trion, eller inte original men den kända, för från början var det ju Finne, men sen var det ju Dynamit, Harry Vanheden och Charles Ingvar, Gösta Ekman, Ulf Brunberg och Björn Gustafsson. Och de har då inte setts sen sista inspelningsdagen. Detta är liksom helt otroligt. Sista inspelningsdagen av Jönssonligan på Mallorca, tror jag, 91 eller vad det är. Sen den dagen har de inte setts alla tre.
Wow.
Så det rings väl runt lite och de tänker så här, nej, vi kan inte göra, fast de hade, just Ekman hade sett föreställningen innan och tyckte att den var kul och så här, så att det blev väl att, ja, men de ställde upp på det här. Så på föreställningsdagen så börjar man att då får du Henrik Schyffert. Schyffert kom in, han hade varit den också som hade ställt upp mest gånger och varit så jävla bussig någon gång när någon inte kunde komma så där, och han hade liksom ställt upp flera gånger och kommit in som sånt, det ballar ur gäst. Så han kommer in först och säger, då vill jag ha ett kilo mjöl. Då får du Håkan Juholt. Håkan Juholt kommer in som en retake på första premiären, första och sista. Så kom han in och sa, jag vill också ett kilo mjöl. Och då säger handlaren, då får du. Och så börjar de spela den här. Och så går ridån sakta upp. Och så står de tre där. Och jag är på scen i den här sketchen. Jag har aldrig varit med om liksom en liknande respons i en salong. Hela cirkus liksom skrek. Alltså det var inte så här, wow, utan det var folk ställde sig upp. Folk som hade huvudbonader bara så här slängde hattar. Och det tog liksom aldrig slut. Det var det sjukaste ovation jag liksom har hört i hela mitt liv. Folk var helt bananas. Och så
wow.
Ja, det var jävligt fint helt enkelt. Så att det var ju episkt.
Jag fick en fråga en vecka sedan på en middag. Så här att, nej men om du inte var dig själv, vem hade du velat vara? Och du ligger fan inte dåligt till där. Alltså. Du måste ha haft det så jäkla roligt liv. Du måste skrattat så mycket, haft det så jäkla
kul. Ja, men alltså, jag tycker om att ha roligt också. Jag tycker det är kul att ha kul.
Till skillnad från de flesta andra som tycker det är skittråkigt att ha roligt.
Nej, men det är väl... Nej, men jag tycker också att det ligger någonting, att man hittar något... Jag hittade ju tidigt den här, alltså min passion, alltså något som jag tyckte var kul att göra.
Ja, men berätta lite, kan du inte berätta lite grann hur allt började? Alltså när skrattade du första gången? När var första gången du log?
Det vet jag, men jag har ett tydligt, jag har berättat om det här innan, men jag har ett väldigt tydligt minne från en grej som jag tänker kanske har betytt mer än jag trott. Man försöker analysera när man blir äldre och hitta saker. Det kanske bara är så att man hittar sin passion tid. Men jag vet att det var hemma i vår familj, var det väldigt, det var liksom högt i tak. Det var bullrigt och såhär, skrattigt. När det var familjemiddagar och sådär, så var det ju liksom, ja men göteborgskt tänker jag, men man kan ju också tänka lite så här, jag skulle nästan säga lite så här, lite italienskt eller spanjor, alltså att det liksom var hallå tjena, någon börjar sjunga och någon satt och spelade piano och någon berättade en anekdot och det var liksom ja nu dansar vi, att det, och då dansade alla, gamla som unga, alla var liksom med, det var liksom fart och fläkt. Och då vet jag att min morfar var ju en entertainer, han var ju försäljare, persiennförsäljare som bodde i Mölndal liksom, men han jag vet inte, vi skulle gå hem. När de skulle gå hem i tamburen, då tog han ofta på sig de hattarna som låg där på tamburmajoren. Tog han på sig en hatt och så blev han en karaktär. Och då samlades alla i hallen, hela släkten, 20 pers. Och så skrattade vi. Jag vet att vi skrattade så vi grät. Och så improviserade han typ 5 minuter. Sen bytte han hatt, så gick han utanför dörren, så knackade han på. som har någon granne. Hallå, hallå du! Jag som har ställt bilen här. Det är någon som står och liksom skymmer bilen. Hur gör vi åt det? Och så började han bara improvisera. Jag vet inte vad han fick. Och så vet jag att vi skrattade något så... Inte sådär log eller småskratt. Jag vet att vi som skrattade så vi skrek. Hela släkten. Både vi barn och liksom farmor, farfar, morsan, fast alla liksom. Jag har bara tänkt på den här händelsen att det var något. Jag tror att det var något i det där som liksom var... Det här är ju... Kan man ha så här roligt är ju det mums. På något sätt. Mm. Och sen att... Ja, men så är det. Jag är ju svag för... Jag tycker det är roligt med skratt. Även när jag står på scen, men även privat tycker jag att det är en fin grej. Mm.
Men hur tänker du med det här barnasinnet då? Och så här lekfullheten? Är det något som du hela livet har känt så här, det här ska jag verkligen inte släppa taget om. Det här ska jag verkligen behålla.
Ja.
Fantasi.
Och vänta, nu kom någonting på datorn här. Ska jag försöka ge mig in? Running out of time. Upgrade. Ska jag chansa trycka på det?
Nej, jag tror så här.
Eller jag ser, du har en ruta mitt i ansiktet. Det roliga är att tar man bort dig, det är bara en, alltså du har liksom samma frisyr som Jesper Rundahl, va? Och jag har aldrig tänkt på att ni är lika, men nu liksom har, när du är, så man bara ser din panna, så tänker jag att ni har liksom, ni är lika i pannan. Vad heter det?
Ja, faktiskt. Jag ska bara kolla här så att det löser sig. Tjena, tjena. Du, jag tror att vi är inloggad på något konto som gör, för det står så här att allt försvinner om 10 minuter. Så att...
This meeting will end in 10 minutes. Upgrade now.
Remaining meeting. Ja, men du vill där, va?
Ja, jag kommer.
Så. Ja, men bra. Då får vi bara fortsätta på sista frågan. Då frågade jag om barnasinnet. Ja. Så att då kan vi, när vi har löst det här, så kan vi bara ställa den frågan igen. För då har vi snyggt.
Ja, men det här måste ju vara med. Det här behöver inte klippa bort. Det är perfekt.
Ja, nej, det har du fan rätt i. Men vi är inte, och det blir ju någon framgångspodden inte har betalat pro-avgiften.
Exakt.
För att kunna.
Det är nu det kommer fram. Det går inte så jävla bra, va? Nej. Jag kommer sprida till alla. Nej. Jag var på den här framgångspodden. Ja, de är ju uppkopplade på någon gratis grej, så det är liksom...
gratis version.
Tjena!
Sådär, tjena. Nu är vi tillbaka.
Vilket episkt bryt.
Ja, det har inte hänt förut. Jag beklagar.
Nej, det var jävligt bra. Det bröts alltså. Det kom bara upp en, du fick bara en stor varningstext på datorn och så stod det typ it will end in 10 minutes.
Det var typ så här att det kom upp en varningstext för dig och sen stod det så här: du borde avsluta den här intervjun max inom 10 minuter. Då är frågan, är det för att du har sagt något eller är det för att det blev olämpligt? Barnförbjuden. Vi är som Instagram och Facebook. Vi har så här, kollar alla orden som sägs. Allting.
Det är så, men det har gått så dåligt att internet går in och varnar. Det har liksom aldrig hänt innan. Internet, nej, självt. Vi måste styra upp den här jävla grejen. Det är helt, nej, sjukt, det som pågår. Väldigt roligt. Ja, nej. Nu är vi tillbaks.
Nu är vi tillbaka. Du är tillbaka. Vi får gå in lite grann här på ditt... ditt barnasinne, vi pratade om hur du kom in. Du började sätta upp hemmasnicknad revyer i tvättstugan som 10-åring.
Ja, så var det ju. Men jag tror också... Vi var några stycken som liksom hade samma intresse. Så att... pratat med flera som kanske håller på med teater som ofta har känt... Inte alla, men för jag har känt att de är själva i sin ambition eller man hittar någonting och känner det är bara jag som vill hålla på med det här. Så man känner sig lite ensam där i tonåren för alla vill inte klä ut sig och ha peruker och skriva sketcher. Men jag hade liksom tur att träffa på några kompisar tidigt som ville göra samma sak. Så vi var 4 stycken som liksom skrev sketcher och det gjorde ju att vi kunde liksom, vad ska jag säga, trigga varandra. Då kände man sig inte lika tunt. Vi var ju extremt tuntiga naturligtvis. Vi var ju teaternördar, men då var vi åtminstone 4 som gjorde vår grej och var så här, skit i om någon tycker det är löjligt eller inte. Vi kör vårt race. Det är ju lättare att känna när man är fler på något sätt. Om någon tyckte vi var tuntiga, ja, sket vi fullständigt i. För vi var ju 4 och hade skoj. Så att jag tror att det var någon tur i att vi liksom att jag hittade dem tidigt. Som gjorde att då hyrde vi tvättstugan, ena kompisens mamma där, Robban som var med först, i hans morsa Solveig hyrde tvättstugan, och så kunde vi spela, fick vi spela pjäser i tvättstugan. Och då satte vi upp lite pjäser där. Det var ju fantastiskt. 10 kronor för barn. Nej, 10 kronor för vuxna, 5 för barn och pensionärer. Aha. Och så gjorde vi egna planscher och så gick vi och hängde upp på gårdarna och sådär. Så det blev ju liksom en hel... Vi fick göra hela näringskedjan. Och sen när vi var 11 år så spelade vi revy, och då hade vi en musikfröken som hette Pia Indebeto. Och hon såg vad vi höll på med, så hon fixade så vi fick låna aulan. Så lånade vi den en helg och satte ljus själva och målade kulisser och bjöd in folk på helgen. Och wow. Morsan och farsan stod i kaféet och sålde bullar, och de andra kompisarnas föräldrar var inblandade. De var scenarbetare och så det blev ju liksom en hel, vad ska jag säga, det blev som en egen liten värld. Fast alla blandade sig in med sånt engagemang, så att det blev ju jävla... Det blev jävla fint egentligen när man ser tillbaks på det. Att alla ställde upp och gav 100%, att vi fick det förtroendet att låna aulan. Vi var 11 år och fick låna skolaulan och spela revy.
Minns du någon nu? Vilken inriktning det var? Eller är det någon som du bara säger, shit, den här är min favorit?
Nej, men vi hade en, det är också berättat någon, men vi hade en ett nummer, fast det körde jag på skolavslutningen, vet jag. Som hette Bollen. Och då kom jag in utklädd till boll. Jag hade klippt isär en boll och så hade jag en halv boll på huvudet. Och så berättade jag om mitt liv som boll. Hur det var att spela liksom match och stolpe in. Jag fick så jävla ont i ryggen, och då började folk på läktaren börja jubla, och där ligger jag med ryggskott. Och liksom när man skjuts över linjen så skriker folk, han är död, jag ligger här, jag är fullt levande och allt sånt där, hur man känner sig förnärmast. Och det blev någon form av, jag ska säga, den blev någon form av hit typ på skolan. Och den tror jag också var en sån här grej som var sen, att för den tyckte även då fotbollskillarna och även så här, de tuffa killarna tyckte att den, de satt och garvade åt den. Så sen tror jag att den hjälpte till att då blev inte vi lika teaternördiga längre. Eller det var till och med så någon gång om du kom från en annan skola och tyckte vi var löjliga. Då kom liksom tuffa gänget och liksom så, du muckar inte med bollen, fattar ni det? Gå härifrån. Så att den, ja, det blev ju något bra i det där faktiskt. Som man inte hade tänkt på. Så det var en sån här sketch som jag tänkt på efterhand, som liksom hjälpte oss i våran grupp på något sätt, att vi fick vara teaternördiga i fred.
Men så här, att göra allt det där som ni gör krävs ju så här extremt mycket mod. Bara att gå upp på en scen, det är ju mångas absolut värsta mardröm.
Ja.
Var det läskigt för dig i början, eller var det bara kul? Och min nästa fråga kopplat till det är också så här, att man tänker att för att göra allt det där, våga skämma ut sig, våga testa sina gränser på allt och våga bara liksom leva sig själv till 110% och vara på något sätt en atom med alla atomer, så borde man ju ha ganska bra självförtroende och självkänsla, för man tränar sig själv att totalt pissa sönder sig själv hela tiden. Mm. Göra det som folk... Hade du det då?
Ja, men jag tänker att en del är just att vi var en sån stark grupp. Att vi liksom, när vi skrev våra sketcher, så att vi och garva, och vi hade gått den här improvisationsteatern, den var ju samtidigt med det, vi var väl 8-9 år när vi hade improviserat så mycket och gjort pjäser, så att jag tror att det blev någon styrka att vi var fler, och då blev det att nu kör vi kör vårt race, ungefär som när man startar ett band i musik eller någonting. Nu har vi skrivit våra låtar och de ska bara ut till vilket pris som helst. Skitsamma vilket som lyssnar. Vi måste bara spela. Och det var samma sak med våra revyer. Vi måste spela de här sketcherna. Vi bara kör. Plus då att vi fick hela det här jättefina stödet från föräldrarna och lärarna. Och det här, det fanns också ett teaterhus i Mölndal som hade massa amatörteatergrupper. Och där började vi också spela revy sen. Och då var det ju det hela den här... Ja, men du vet, när den här grejen funkar med ungdomar får ansvar. Vi fick ju liksom, gamla, vi var 15-16, hade nycklarna till det här teaterhuset i Mölndal. Och de hade ett jättestort klädförråd. Det var bara att gå och hämta kläder. Och vi kunde ratta, det fanns liksom en scen, vi kunde sätta ljus. Jag vet att när folk, man var 16-17, folk sa, ska ni med gå ut? Det är fest borta i Åby, ska ni inte med? Och vi var så här, nej, vi ska upp och köra improvisationsteater på huset. Det var helt ointressant med fest och grejer, utan vi fick ansvaret och eller tillgången att ha en hel teater och fick liksom det. Det var något coolt att det, när det funkade. Det var en, kommunen hade det huset och vi fick ansvaret och tog det på något vänster. Mm. Och det var ju fint. Det ser man ju, det tänkte man ju inte på då. Det tänker man ju nu när man ser det, att fan vad fint det där var. Mm. Att vi fick hålla på där och göra showen och man fick låna liksom en hel, då fanns det tillgång plötsligt till en hel teater när man var 15-16 år. Vi kunde boka in 3 helger och spela våran revy. Det var ju liksom helt fantastiskt.
När kände du att du var duktig på det då? Det här är någonting som jag verkligen hanterar.
Alltså hela tiden är den där grejen när man hittar något som man är, som inte är ett så vanligt yrke där man växer upp, så tänker man att det där kommer jag aldrig kunna, det är jättekul men jag kommer ju aldrig kunna leva på det. Men när vi var 20 var vi väl då satte vi upp Nalle Puh. Vi gjorde en barnföreställning och så åkte vi runt, ta med fan, hela Sverige i en van som vi hade köpt då för inga pengar alls. En skraltig van. Vi såg ut lite som Scooby-Doo, vet du. En sån van hade vi. Och så packade vi in alltihop och så reste vi liksom land och rike runt och spelade Nalle Puh klockan 06.30 på olika dagis.
Alltså kom vilken jäkla grej som 20-åringar. Folk åker till Magaluf och Ayia Napa och super sig skitfulla och tar två veckors snabbutbildning för att bli bartender och få klamydia. Och ni åker runt i Sverige i en Scooby-Doo-bil med Nalle Puh. Det låter nästan lite sjukt. Lite psykiskt.
Det är roligt att jag kan inte säga emot dig. Också när jag ser på det efterhand så tänker jag att det var ju helt jävla vansinnigt gjort.
Men det känns som att där någonstans kommer massmördarna.
Ja. Ja, men verkligen. Det är ju inte klokt. Hur vi höll på, så ringde vi maniskt runt, skickade fax på den tiden till alla dagis i hela Sverige och satt och jobbade, bara drog in de här spelningarna. Okej, vi ska vara i Umeå om 4 dagar. Vi måste börja åka nu om vi ska hinna upp med vår skraltiga bil. Tuffar upp till Umeå, kör 10 föreställningar på dagis där. Sen åker 2 dagar bil till Uppsala, kör 3 dagar där. Får ändå in pengarna, så vi lever ju på det. Inte mycket pengar in, men lite grann. Och verkligen, alla andra drog utomlands eller körde något sånt collegeår eller bara drog någonstans, skulle bort från stan. Men vi var kvar som 4 liksom jubelidioter som körde Nalle Puh på dagis. Det är liksom helt
legendariskt. Vad var det roligast och vilket dagis gillar du bäst? Eller vilket dagis var ni mest uppskattade på?
Det som var roligast tror jag var egentligen, det ena var ju att, hur gamla var vi, 20, att vi liksom bara lyckades ro det i hamn, tror jag. Att vi bara säger fan, att vi hade någon känsla att vi lever! Vi lever på detta nu, det är helt sjukt! Vad gör du? Så kunde man fortfarande säga, jag jobbar som skådis, men det gjorde vi ju då. Fram vi var 20 på egen, liksom.
Extremt driftigt.
Så det var det, och sen vi spelade på så otroligt många dagar, så det som var roligt var väl egentligen, ja, men alla sådana grejer som hände när vi spelade. Ja, men det hände ju massa grejer. Egentligen improvisationsgrejer. Jag vet någon gång. Jag spelade Ior halva föreställningen och Tiger andra halvan. Och då ska ju Nalle Puh, han letar efter sin honung. Har ni sett min honung? Och så pekar de. Jag är så hungrig. Och så pekar barnen. Vet, den är där borta. Så pekar han åt andra hållet. Är den där? Nej, nej, skriker alla barn. Den är där. Och så låtsas han peka fel. Och jag är så hungrig. Och till slut så är det en kille på personen som säger, käka åsnan. Och så hängde hela dagen sett på. Så det sitter typ så här massa barn och säger, käka åsnan, käka. Och jag stod som Ior bara så här, hur tar vi oss ur det här? Så det var massa liksom förslag. De skrek, grilla den! Åsna tror jag är gott! Så de skulle liksom ha till att mörda Ior. Men vi lyckades ta oss ut det där. Men sådana där grejer minns man ju. Improvisationer. Nej, som blir hysteriska.
Och väldigt, väldigt extremt driftigt att ni hade den här drömmen som ni började med runt 10-11 år där. Och sen att ni bara fullföljer den Och nu om man kollar tillbaka på liksom allting som du har gjort nu, så var det ju verkligen någonting som du har gått den hårda vägen på.
Ja, men verkligen. Och det är väl, tror jag också, är någonting, det tänker man aldrig på när man håller på. Utan då har man sån kreativitet och håller på. Alltså man är ju så uppe i projektet och har så jävla kul. Ja, men jag säger det, jag har nog aldrig siktat på att det skulle gå, ja, det är fel att säga att det skulle gå bra, men att det skulle gå, att man skulle få äran att spela som jag ju nu på Lorensbergsteatern, eller att man skulle vara i tv-sammanhang, så det har jag aldrig siktat på, eller liksom, det har jag bara tänkt så här, det kommer aldrig hända ändå. Men att jag skulle kunna, att vi skulle hålla på med våran lilla grupp, jag tror att jag hade stått kvar i Mölndal och spelat fortfarande och tyckte det var lika roligt. Det kanske inte alls hade gjort, men det är min känsla i alla fall. Så det var ju mer själva det kreativa drivet som var det roliga, att skriva pjäser och göra det, än att så här, inom 5 år ska jag vara på tv eller något sånt där. Det har jag aldrig tänkt. Jag är fortfarande, jag tycker det är jättekul, men det känns som en ren bonus faktiskt.
Vad var första milstolpen då?
I
karriären, om man säger så. När var det som det gick så här, oh jävlar, det där var, där ringde skivbolaget mig och det blev på en annan nivå, eller där hände det, eller nu fick jag möjligheten till det här, eller nu gjorde det här skitbra, vilket gjorde att det hände.
Just det. Ja, men det var väl för ja, men så här, jag tänker att det finns 2 grejer som var viktiga. Det ena var så här, det var några kompisar, vi möttes på en kortfilmsinspelning och jag i väntan mellan 2 tagningar så började jag improvisera en revy för att vi satt och väntade så länge. Så jag fick lite fart på den där. Då var det en snubbe som satt och tittade. Det blev jävligt god stämning bland personalen. Som var så här, han är ju helt sjövild den gubben. För då hade de bestämt 3 killar att de skulle cykla genom hela Sverige och spela en pjäs. Mm-hmm. Och då ringde de och frågade om jag ville vara med. Och då sa jag, absolut, sa jag. Trodde aldrig det skulle bli av. Och sen cyklar vi genom hela Sverige. Sommaren 2000 cyklar vi och spelar teater längs hela Sverige. Och också skrev, producerar allting själv och sådär. Och det var någonting med den där cykelturen efteråt som liksom var, fan, det går ju. Jag har ju smakat på det lite innan med den här pugrejen. Men också att man sätter ofta upp hinder för sig själv. Att så här, och en Sverige-turné hade varit roligt. Ja, men det går ju inte att göra ändå. Eller jag vill skriva den där boken. Ja, det kommer aldrig gå. Mm. Eller för att man bara säger att det går inte. Och här, nej, var 3 snubbar som ville göra en Sverige-turné och hade gett sig fan på det. Och de fick spons av Monark. Och sen sa vi så här, vi kommer inte få spons på bil och sånt. Vi cyklar, då cyklar vi. Ja fan, då gör vi det. Då lägger vi 3 månader så cyklar vi. Okej, vi tältar längs vägen. Då spar vi hotellkostnaderna. Kanon. Så gjorde vi liksom det. Och så blev den där resan av 330 mil. Woop, snett över hela Sverige. Och vi åkte till alla några teatrar. Vi hade förspelat några omöjliga jävla ställen. 2 spånplattor i Åmål visade sig vara spelplatsen en gång. Och det var liksom alla möjliga grejer. Men det var bara något efter den här resan som liksom var så, just det. Det är man själv som sätter att det inte går. Saker. Och så här, fan, vi bor i Sverige, en av de mest privilegierade. Det känns nästan absurt att man ska säga, åh, det funkar inte, jag skulle aldrig våga chansa på det. Är det något jävla ställe man kan göra det? Och pröva sina vingar. Skiter det sig en annan sak, men man kan åtminstone pröva och se vad som händer. Det kan man faktiskt göra. Så det var bara någon sån här polett som ramlade ner efter det där. Att man bytte sätta upp för höga hinder för sig själv. Nej. Utan saker går faktiskt med lite umf och driv och lite nu kör vi, så kan man faktiskt göra ganska mycket skoj. Så det tror jag var väldigt viktigt med den här turnén. För sen ledde det till att jag då gjorde en enmansshow, och då hyrde jag konserthuset i Göteborg och gjorde 3 föreställningar. Och det gick skitbra.
Ja, och då ringde du dem själv och du finansierade allt själv. Och
ja, precis.
Var du
sen
nervös?
Visade jag också, alltså, tack och lov har jag ju ingen koll på ekonomin. Utan jag hade ju räknat på vad det kostar att hyra lokalen. Sen ska jag på något kontrakt och det kom folk, så det var inga problem. Gängen var ju bara sen när jag läste på, var det ju personalhyra i foajén, ljus och ljudrigg, massa saker runt om som jag överhuvudtaget inte hade någon koll på. Så att jag tror jag gick 350 kronor plus.
Okej.
I slutändan. Så det var ju kanon. Men det funkar, tack och lov funkar det. Så det gick ju bra. Men då var det också, då hyrde jag den där konserthuset som jag tänkte, det skulle man vilja göra någon gång, fast det kommer aldrig gå. Det var fan, det är bara att göra. Kolla, räkna upp hardware, så gör det, kör. Vad kan hända?
Hur fick du dit folk då? Nej, men på den tiden fanns ju inte Instagram, eller det fanns inte Facebook, antar jag, eller?
Nej, jag gick alltså... jag gick i Göteborg... ja, jag gick mellan 08 och 17 i 2 veckor, så gick jag runt och affischerade själv och hängde upp affischer på stan. Jävla vad vi gick. Åh, hade olika kompisar som gick i pass med mig för att jag har lust att gå med mig några timmar på måndag. Ja, visst, har någon kompis. Så gick vi och affischerade. Men jag gick, ja, jag tror det var det, 08 till 17 i 2 veckor. Alltså där hölls det på, och sen så ledde väl det i någon slags förlängning i... Ja, men detta vet... Jag tror det var så att jag hade sett någon show med Dorsin i Stockholm och tyckte att han var väldigt bra. Han hade sett någon show med mig i Göteborg och tänkte han var ju fin gubbe. Och då satt han som manuskille i Time Out och jobbade. Och då så ringde de och frågade om jag ville vara med i Time Out. Det här... Ja, minns du det?
Ja, absolut.
Sport.
Absolut.
Ja, panelprogram med sporttema. Så det kom igen sport. Så då var jag, hamnade jag i det, vilket ju var fantastiskt. Så jag vet inte riktigt, jag har lite dåligt koll på det, så då blev det det som gjorde att det blev lite mer offentligt. Sen kom ju Grotesco och Parlamentet kom lite i samma veva, men Time Out var liksom först. Och sen så gjorde jag den här Ugglas revy. Magnus Uggla hade en revy, då var det jag och Annika Andersson som var gästartister i den. Och den körde vi också 2 år. Och det var ju också det och Vallarna, vet jag, innan med Stefan och Christer. Det var liksom de 2 grejerna som var så här, nu att spela någonting som kanske håller på i 1 år eller 2 år. Man spelar 100-200 föreställningar så där. Det var ju också en cool grej. Så de grejerna kom liksom ish samtidigt. Fast Time Out var första så här tv-grejen, ska jag säga.
Om man ska, om du ska gå igenom några saker man ska tänka på då, om man ska improvisera.
Ja, ett är att man ska inte säga nej. Du får inte säga nej. Utan det första du kommer att tänka på, kör på det. Eller om jag puttar ut ett förslag till dig och säger... Och det kan vara en idé som du också tänker säga, det är den sämsta idén jag har hört. Men det spelar ingen roll. Utan gå med bara. Hej, jag är pianoförsäljare. Ja, vad trevligt, får du säga då. Jag har ju beställt ett piano. Ja, du har ju det. Nu är det så att pianon är slut tyvärr, men du kan få ett trumset istället. Ja, vad kul. Jag älskar ju egentligen trummor mer än piano. Ja, jag tänkte nästan det. Och så får man liksom bara bejaka hela vägen. Och så får man se vad det tar vägen. För säger du nej, då bryter du ju flödet. Säger du, jag är pianoförsäljare. Nej, jag har inte beställt något piano. Hepp. Då är den idén liksom slut. Utan du måste haka på hela tiden. Det tror jag är improvisationens liksom grund.
Man ska alltid, som en väldigt bra sagoberättare, så ska man alltid bara köra vidare konstant hela tiden och bara snappa upp.
Ja, det är verkligen. Och även om det är så här, även om det skiter sig, så får man ändå så här köra på något sätt. Inte säga, åh gud vad pinsamt. Och där har jag ju också en sån här ja, men jag har så många vänner som tycker det är så pinsamt när det blir dåligt.
Ja.
Och jag vet inte vad det är med mig, men jag tycker att det är, jag blir så otroligt full i skratt. Jag blir inte så här, vad pinsamt, utan jag ser det utifrån och så tänker jag så här, här står jag och drar en vits, eller drar ett skämt, eller en karaktär, eller sjunger en sång. Det är helt tyst i publiken. Då skäms jag inte alls. Då tänker jag, detta är fruktansvärt roligt. Jag blir så oerhört full i skratt, för det är så dum situation.
Det är så, det är levande. Det är extremt levande då.
Ja, är det? Jag får inte alls så här, vad pinsamt. Nej, jag tänker inte så. Jag tycker bara nästan att det är...
Vad känner du då? Om du står på scen framför 1000 pers, du drar någonting som inte landade alls överhuvudtaget. Och alla sitter
en rutin
tyst
som bara går åt helvete.
Ja, en rutin som bara går åt helvete. Vad tänker du då? Alla tittar på dig och du skrattar. Eller ja, vad gör du?
Jag blir full i skratt och så börjar jag också tänka, det här är ju väldigt, vilka jobbiga situationer. Så börjar jag observera publiken. Så börjar jag istället tänka så här, och så står jag och pratar, så märker jag, det här, det är kört liksom. Så tittar jag på, okej, där är en. Hon tittar ner, hon tycker detta är jobbigt. Hon bakom, hon sitter och är generad. Han sitter och försöker skratta lite extra för att liksom, han försöker ta ansvar för någon situation här. Och någon, hur alla reagerar. Någon börjar bli lite förbannad och tänker, vad i helvete gick jag hit för? Och så där. Då börjar jag bli sån istället. Titta på folk och tänka, det här är ju för roligt.
Ah, satan. Det där är next level. Det där är next level. Vad har du för någon av de värsta gångerna då? Eller bästa gångerna?
När det har...
Ja, men bombat. Det blev helt fel. Har det varit på någon jävla kräftskiva eller någon skit som har gått åt helvete bara?
Ja, men herregud. Det har ju hänt någon gång. Jag vet någon gång. Det var på Rondo vi spelade. Det var en stor pjäs som hette Rock of Ages. Den var jättekul. Det var mycket improvisation och min roll fick gå utanför ramarna. Det var lite så här, jag har liksom långt hår. Jag spelar en vaktmästare typ på den här baren som kan gå in och ut mellan världarna. Jag kan hoppa in och säga, Rondo, för fan, kolla här nu. När de blir kära här. Så jag har liksom, min roll kan göra det. Så hade jag någon improvisation. Jag hade något parti där jag improviserade alltid varje kväll. Och då, det funkade ofta, jag hade någon koll på det här. Men någon föreställning vet jag att det skedde sig fullständigt. Jag tror jag gick för långt. Det var något om Astrid Lindgrens grej med att... Ja, hon har haft den här ärtan i näsan, va? Elisabeth. Och det hade precis varit... Ja, jag vet inte. Det hade precis varit någon grej i tidningen om att hon sen hade blivit någon så här mjukporrskådis. Och jag lyfte upp lite vad hon har stoppat när ärtan sen på... Så, jag vet inte. Det funkar bara inte. Det blev fel spår. Och då tänkte jag också lite så här improvisation. Tänkte jag, om jag kör på lite så hittar jag nog ut. Och kommer på något bra. Men jag gjorde inte det. Utan det blev... bara lite sämre för varje varv som drogs. Och sen var det jättetyst på Rondo. Och då gick jag av.
Du gick sen, av bara? Helt?
Ja, jag bara tänkte, jag stod och pratade länge om den här ärtan. Och jag fick inte flow alls. Så sen fick jag gå av. Så var det lite tyst. Och sen började de sjunga nästa låt.
Fantastiskt.
Åh, det var roligt. Det var en kanonskitning. Det var bra. Sen kan det vara omständigheter också. Jo. Yeah. Jag vet att man pratar ibland om sådana här gig som går dåliga. Jag har faktiskt en väldigt rolig omständighet som jag tycker var... Den toppar för mig i alla fall. Ibland kan det vara någon som bara blir arg. Jag vet att någon gång skulle jag göra någon parodi på Elvis. Och var det en jättefull man som älskar Elvis. Så han kom fram och skulle säga, du skämtar! Så han var på väg upp och skulle slåss på scenen och sådär.
Ja, Will Smith.
Ja, det var en riktig liksom Will Smith-kille. Fast han hade nog inte gett mig en lavett, utan hade han nog suppat ner mig bara. Men han blev utbjuden och så här. Sådana grejer har man varit med om ibland. Men detta var, då skulle vi spela på ett ålderdomshem. Och ålderdomshemmet, det började regna, vi spelade utomhus. Personalen har tagit ledigt på ålderdomshemmet. Då finns det ett sjukhus mitt emot. Då finns det i kulverten under sjukhuset finns plats. Så vi går ner och börjar köra i kulverten under. Jag står och sjunger en sång. Och då kommer det fram en från sjukpersonalen mitt i sången och säger, ursäkta, kan du avbryta? Ja, så att jag måste köra ut liken. Och jag säger, förlåt? Så att jag måste köra ut liken. Då visar sig att hon hade ju jättetajt schema. Och hennes enda tid på dagen att köra ut, för det var så att ett förkylarrum låg liken och de skulle köras till det stora kylrummet.
Ah, fy fan, det sjukaste jag hört.
Ja, det är helt absurt. Så vi får backa, jag och de här trion som spelar, vi får backa in mot väggen, dra undan instrumentet. Så springer hon och kör, jag tror det är 5 påsar
med
lik liksom över våran, där vi spelade.
Oh, shit.
Och det var ju, jag ska säga att det var tungt. Det var tungt efteråt.
Ja, tungt.
Och lyfta fram micken sen och säga, vad var vi hörni? Jo, har ni tänkt på det här med det var en jävla grej. 5 lik över scen.
men den där grejen, jag kollade på en sak som jag undrade lite grann, så vad har ni fått inspiration på den här på? Och det skulle ju kunna vara verkligen att, allt det här kommer härifrån. Men det är alltså, jag tänkte vi kan lyssna lite grann på den nu. Men det är att helt enkelt du har en egen begravningsbyrå. KABB.
Jätteinnerligen välkomna ska ni vara till K-lådas begravningsbyrå.
Tack så mycket.
Vad kan vi hjälpa till med?
Ja, det gäller en begravning.
Ja, det är så att min man...
Var det lugnt, varsågod.
Vi beklagar denna skit mycket för sorgen. Ja, vi är här på K-lådas begravningsbyrå, KABB.
Bed and breakfast.
Precis. Vi är framförallt mest verksamma inom Göteborg.
Men även i kranskommunerna.
Firman grundades 1901 av min mormor Rigmor.
Även kallad Rigmor Mortis.
Och hennes gubbe Bo Mortis, även kallad Dödsbo. Den är jävligt bra. Alltså. Förlåt mig. Vad hade ni tänkt för typ av begravning?
Ja, något värdigt, men vi har inte hur mycket pengar som helst.
Då har ni kommit rätt. Ja. Visst kan man anställa oss för att vi är billiga, men det finns även andra anledningar. Eller svepskäl, som vi brukar säga i branschen. Den är bra.
Ja, den är bra.
Förlåt oss.
Främsta anledningen är att vi har 100% ointresserade kunder.
Ointresserade?
Ja, liknöjda. Den är bra. Den är jävligt bra. Det sitter som en smäck.
Förlåt. Vi har gått i terapi.
Ja, den fortsätter. Jag vill spela hela, men den är så jäkla lång. Eller den är inte jättelång, men den är ju lång bara att sända hela i programmet. Men den är ju legendarisk också.
Ja, men det var en kompis som heter Håkan Jonsson som har skrivit den. Sketchen. Och det var väl just det här. Han att vi snackade om det här att det finns också så här tvångs... Vissa göteborgare är ju så här, de kan inte. Det ska vara skämt ordvitsat till varje pris. Mm. Det ska alltid vara så här... Det finns alltid en ordvits bakom örat. Så det är så jävla roligt. Och det är så här, vad kan det inte vara på en begravningsbyrå? Okej, Karl och Adas begravningsbyrå. Ja, det är faktiskt... Det kan ju vara något liksom... De tvångsskämtar mot sin vilja. De är så inkörda på det här Göteborgsspåret att de liksom inte kan ta sig ur.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Om du ska upp på scen då, om du har någonting som är viktigt, stort. Alltså, vad har du för rutiner innan? Har du några saker att du alltid på dig samma kallingar, eller att du alltid dricker en Ramlösa, eller att du sitter själv innan, eller berätta om du ska upp, om du skulle nu ikväll uppträda för Globen med din egna show.
Ja.
Vad för saker hade varit viktiga för att du ska komma in i ditt absoluta esse?
Du, detta är roligt. Det har förändrats helt.
Mm-hmm.
För några år sedan, ska jag säga, fram till för 5-7 år sedan, då ville jag vara flera timmar innan på teatern. Ville gärna Eller kanske var när jag var ännu yngre, men när jag började så ville jag alltid vara jättemånga timmar innan, komma in, springa runt i lokalen, pumpa upp mig, sakta ladda inför kvällen, och bara så här vara där och känna. Men sen när man har gjort det många år så går det väldigt mycket timmar till att gå runt där, och man känner liksom att man momentum. Det kanske var för att när man spelade, man var yngre, så var man så nervös eller så. Men ju mängre man är på med det, så tycker jag att momentum liksom lite försvann. Utan nu har det nästan vridits hela varvet, så nu kommer jag gärna så sent som möjligt, skulle jag vilja säga. För att liksom komma in, höra publiken tända till och bara känna, ah, nu kör vi. Bara direkt. Så nu vill jag helst, jag hade spelat på Globen ikväll, hade jag kommit, klockan 8 hade jag gärna kommit 19.40. Sagt hej hej, gott, vad kul det ska bli. Ja, nu kör vi. Ja, ja. Och så in.
Vad gör du för något då? Vad gör du för något innan? Alltså, sitter du och läser igenom allting eller sitter du och...
Nej, jag tycker... Jag ställer mig gärna bakom ridån och inte titta på publiken. Men jag tycker det är fint. Jag brukar stå och lyssna på sorlet. För då får jag ett hum om vad det är för publik. Så det gör jag. Både för att komma i stämningen lite, men också höra lite så här, okej, det är lite sån här typ av, vi startar i den här stämningen lite. Om det är puttrigt eller om de är lite tystare eller vad de har för, ja, vad det är för känsla på sorlet.
Kan du ändra din ingång då? Eller ändra det på något sätt? Eller så här, skifta om det?
Kanske, fast jag försöker, det gör man nog efterhand, jag försöker gå in och välta dem så gott det går, tycker jag. Jag brukar inte köra fin mjuk start, utan jag tycker det är roligt med så här total start.
Ja.
Ja, komma in och mangla publiken. Och säga att där undertexten är, häng med på det här tåget, för nu sticker vi. Jag kommer inte vänta på någon, utan bara vi sticker. Hoppa på tåget nu, så bara vi rusar. Den känslan gillar jag själv väldigt mycket. Tycker jag är roligt.
Nu drar vi. Nu drar
ja,
vi
verkligen.
Bara helvete.
Hoppa in i bilen bara, nu drar vi utav. Precis så. Inte att vi ska vänta på något. Om alla bara knör sig in. Det är en för liten bil, men om ni bara knör in hela gänget, så bara vi drar nu.
Men har du någon start då? När du har suttit och funderat på så, okay, hur ska jag komma in och bara chockera de här? Är det någon öppning du har älskat mer, eller något du har gjort som jag så här, har bara funkat skitbra, eller folk har blivit chockerade liksom, och suttit där och satt liksom, kaffet i halsen?
Ja, men jag vet, vi hade... det var jävligt bra, för då hade vi ett Dixieband, vet jag, när vi spelade en show, och de hade sån volym i. Så då rev vi liksom av massa korta, snabba sketcher i början. Så det blev en jävla fart, helt enkelt. Så det var slamrigt och högt och ett vansinnestempo. Du vet, som man nästan tänker... Du vet, som en sprinter som öppnar för hårt, och man tänker efter 20 meter, de kommer aldrig orka i mål. Det tempot. Så folk bara tänker, nej, vad händer? Vad händer? Brötta, liten kuplett, 10 sekunder. Sen två in skägg, liten sketch. Skjuta en ko, ramla ner från taket. Okej, vad händer nu? Alltså bara som en jävla kalabalikstart. Det var bra. Det var en bra start.
Det var bra. Ja. Och till det, att bygga en sketch. Skulle du kunna ta fram någon som du kört och hur din tanke kom dit och hur du utvecklade den?
Ja, men det finns ju så många olika... Alltså, vissa är ju precis som en improvisation. Du sitter och pratar... Jag sitter och pratar med någon jag skriver med, och sen så... Okej, det kommer in någon och säger så här. Ja, men då svarar den så här. Och sen har man bara skrivit en sketch. Så kan det ju gå till ibland. Eller så sitter man verkligen och knådar och knepar med en sketch, och man vänder och vrider. Man får inte till det, men man känner att det är en rolig idé, och man sitter veckor ut och veckor in. Och till slut har man liksom knådat fram någonting som är så här, det här har vi något. Så det är jätteolika, tycker jag, hur sketcher kommer till. Ibland går det jättelätt, och ibland är det liksom ett jävla tragglande. Och sen när du skriver manus, det är ju en annan sak än att skriva en sketch, en 3-minuters sketch. Ska du skriva ett manus, så är det ju ett tragglande. Då ska du sitta och skriva om och skriva om och skriva om. Och sen när du tror att det är klart så låter du ligga 3 veckor och då kommer du på, vi måste ju ändra den här lilla grejen. Så ändrar man den detaljen och då märker man att okej, det gör att vi måste skriva om allt. Åh, vad jag inte orkar det. Men det blir, kommer bli lite bättre. Okej, du bara skriva om det ett varv till. Då kräks man ju på det. Så det är ju mer ett, liksom ett sticka in huvudet i någon jävla eld och bara göra det. Men det är ju roligt också. Men det är ju verkligen mer att sitta och traggla. Liksom. Och sen märker man efter första publikrepet, det här, okej, den här delen funkar inte. Skriv om. Sätt det på natten. Skriv om. Det är bara skriva om. Så då får man bara göra det. Liksom.
Och vad hittar du liksom inspiration från då? Är det från vardagslivet eller hur går alla dina tankar? Du har skrivit extremt många sketcher. Det måste vara extremt många du inte har skrivit heller. Som du har tänkt att skriva. Eller tänkt att göra. Det här borde man bygga.
Ja, nej, jag har ju en enorm... Både lite böcker och sen. Nu är det ju mycket i telefonen. Med liksom, hur mycket idéer som helst. Vissa inser man väl kommer aldrig bli av. Men vissa tänker man så här, det här... Eller någon gång när man scrollar så tänker man, den är ju perfekt nu. Det är nu den ska vara. Så att, så är det ju. Men det finns ju på hela tiden med sketcher. De kan väl komma från alla håll. Ibland är det från vardagssituationer. Ibland är man hör någon på bussen snacka om någonting. Eller ibland är det bara en jävligt konstig idé. Så att, jag har svårt att säga vad... Utan man försöker ha huvudet så tratten så vid det går och fånga in så mycket som möjligt i den radan. Mm. Jag vet, jag gjorde någon låt som heter Kuk i hatt någon gång som jag vet så här, många tycker är kul eller sådär, som folk har kommit fram till mig på stan, man bara skriker kuk i hatt och skrattar och går vidare. Så kan säga, okay. Men det var en så konstig premiss på den, för där kom det bara på en, jag satt på bussen, skulle åka på turné, det var en lång bussresa, så kom det på en gubbe på bussen, han såg, aldrig sett någon så ser så sur ut. Han var så, man bara kände, här är en sån energitjuv. Bara genom att gå på bussen. Så hade han liksom ett uttryck som bara var så här. Åh, vilken sur människa. Och så började jag bara fantisera om. Hur ska, om jag skulle kunna få han på gott humör. Eller om jag skulle bara få honom ur slag. Och bara så här. Ruska om honom. Vad skulle jag göra? Och så började jag bara tänka. Fan, tänk om jag hoppar bara fram naken. Nej, men det är för men om jag hoppar fram någon har en hatt. Mm. Och bara sjunga. Då kanske han skulle liksom...
Ja.
Ja, och det var så fånig idé. Och sen så hade jag skrivit klart den där texten och hade någon melodiförslag tack vare att han kom på att vara så sur. Så då var det ju en väldigt enkel... Den skrev jag på 20 minuter liksom. Så ibland kan det vara så också. Vissa grejer kommer...
Den har ju verkligen blivit hur stor som helst.
Den har ju blivit någon slags... folk lyssnar på den på efterfester och grejer. Det är ju jättekul. Men så att ibland går det ju så. Och ibland sitter man i månader och knåpar och knepar. Så det är väl att... Ja, man håller på helt enkelt.
Men du, när du körde det här... Jag kollade på det också. Det var väl... Var det Lotta på Liseberg? När du körde alla Melodifestivalvinnarna på 6 minuter och 30 sekunder.
Ja, just det.
Ja, för den var också så här helt genialisk. Jag fattar inte hur du fick ihop den. Och sen hade du typ 12 sekunder över.
Ja, men det
och,
var...
Och publiken blev helt extas. Jag satt ju inte in själv, man kollade ju. De var så här, hur fan lyckades du sätta allt det här?
Ja, men det var ju en... Det som var lite roligt, för det var med i Diggiloo. Första gången, det numret. Och då så presenterar vi det numret. Jag satt och spelade igenom det och så var det så här, här hinner vi inte. Och här var, jag var lite, när jag presenterade eller pitchade den idén för Lasse Holm så satt han och garvade så jävla mycket. Och sen skulle vi göra det med hela orkestern. Och då var det så oerhört många små, det var som ett gediget arr. Så att det var så jävla svårt att spela. För då hade vi fått repa ihjäl oss. Men när vi gjorde det med pianisten och det blev mer lekfullt och lättsamt och han kunde följa mig och jag kunde dra ut lite på någonting och här kunde jag liksom improvisera lite och den här grejen, lilla partiet var jättetajt och så vidare. Och då var det Lasse Holm som sa, det blir för mycket med orkestern. Man vill ha det här lekfulla som när du presenterade första gången. Så det kom vi på också sådär, 2 dagar innan premiär. Det är så vi ska göra den.
så som vi lekte den första gången för en månad sedan. Så vi gick tillbaks till det och så strukturerade vi upp den, och då vet jag att i premiären vet jag att han som spelar piano, för det är ju hur mycket noter som helst. Två liksom, och en åtta på den låten. Sen tonartsbyter dit. Alltså, och han sa att om jag ska sitta med noter kommer jag inte kunna följa det, utan jag måste lära mig det här. Så han, hur ska du lära dig? Det är premiär imorgon. Ja, jag ska hitta på någonting. Sen dagen efter till frukosten så kom han gående som en robot. Emanuel Norrby som också spelar nu i Så ska det låta, eller gjorde de senaste säsongerna. Mm. Han är fantastisk. Men då kom han gående som en robot, och så han, jag har lärt mig hela. Hur har du gjort? Jag satte den på repeat och så la jag mig klockan 22.00, och nu medan jag har sovit har den gått om och om igen nu i 9 timmar bara i mitt huvud. Så nu tror jag att jag kan den, så han. Och så satte han den flawless på premiären. Tänkte jag,
shit.
Det är jävligt bra. Det är ju
häftigt.
Det är jävligt imponerande gjort, alltså.
Vilka grejer du har varit med om. Jag inledde ju och sa det att jag tänkte så här på en person som jag känner så här, shit vad den har varit, verkar haft så himla kul. Men så här, vad i ditt liv har inte varit kul? Har du några gånger du har mått piss?
Ja, men det har man väl gjort emellanåt så där någon gång. Det gör väl alla emellanåt, tänker
absolut,
jag.
Men det är det jag tänker också. Men vad har det varit, dina typ två värsta situationer i livet?
Ja, du. På. Nej, men det är väl såna här, alltså de vanliga, alltså när folk dör och sånt. Gud, hur lät det? Nej men det har jag haft vänner som har gått bort i cancer och även när vi var mindre. Jag pratade om det någon gång i mitt sommarprat också, vet jag att min äldsta kompis mamma gick bort i cancer, då var vi 18 år och sådär. När man inte såg, då är man ju mitt i livet, då tänker man inte att döden ska komma och slå en i nacken och sådär. Och henne har jag känt hela mitt liv, men och ja, men så att ja, sjukdomar, död och sånt där är ju aldrig, det kan ju suga musten ur den på alla sätt och vis. Hade en nära vän som dog när vi skulle spela Grotesco-revyn, som också heter En nära döden-revy. Som ju handlar om att vi stänger av luften på teatern, och de vet inte om de är det här mellanlandet mellan levande och död, hamnar hela publiken i. Så tar vi med dem på en resa där. Och då vet jag att det var 2 timmar innan jag skulle spela, då var det en nära vän till mig som fel på att han hade tagit självmord.
Mm-hmm.
Och jag var helt förstörd. Och så ska jag gå då upp och spela. Och så vet jag bara att det var så här absurt att vi spelade en, att stå och sjunga en välkomna till en nära döden revy, en nära döden. Det var ju helt, det var ju helt surrealistiskt faktiskt. Då var man ju, ja, det var bara sån här, det var tufft.
Nej. Nej, jag fattar, den stökig. Den hade man ju,
ja, och den clashen blir så absurd ju. Men så är ju livet, tänker jag också. Det är ju en...
Men tänker du mycket på döden? Du tänker mycket på mycket. Tänker du mycket på döden?
Ja. Nej. Eller... Den är ju där.
Mm.
Vi ska alla dö en gång. Ju. Som en trevlig kuplett som en kompis har gjort. Vi ska alla dö en gång, både du och jag. Vi ska alla dö en gång, kanske redan idag. Så slappna av och vila på, drick vin på din kärslång. Vi ska alla dö en gång, som lite har det där också, att det kan ju hända var och när som helst. Så därför kanske det också är en källa till att passa på.
Verkligen, sorry. Sorry.
Men du, ja, nej, men det kan jag tycka, det är klart. Döden är ju tung när den drabbar plötsligt och allt det där.
Ja, från något brutalt hemskt till brutalt, brutalt spännande, brutalt bra. Och brutalt intressant. Göta kanal 4. Vinna eller försvinna.
Förra sommaren började spela in den. Eller spelade vi in den.
Ja.
Och nu kommer den 5 augusti. Ska jag på med. Det är ju... Ja, men det var ju Emma Molin. Som är också med i Grotesco. Det är hennes... Hon har regisserat. Så det är hennes första långfilm som regisserat. Så det var ju liksom några faktorer som gjorde att det var väldigt lätt att säga ja. Att Emma skulle regissera är jättekul, att hon ville att jag skulle vara med och spela en av huvudrollerna. Det är ju jävligt smickrande. Och sen Rickard Ulfshammar och hon har skrivit manus också.
Petra Mede, nej inte Petra Mede, är med. Eva Röse är med.
Eva Röse. Petra Mede är inte med, men hon hade kunnat vara med.
Hon skulle kunnat vara med.
Hon hade kunnat vara med. Och, då, och Eva, alltså Eva tycker jag om jävligt mycket. Och så också när jag läste manuset så tänkte jag, det här kan bli riktigt kul. Jag garvade när jag läste manuset och tänkte, det här kan bli roligt. Det är ju en genre som är, genren är ju vad genren är. Det är varmt, det är familjekomedi, det är ju liksom folk ramlar i vattnet och det är en tävling längs Göta kanal. Men jag tycker ändå att de har hittat någonting. Jag tror Eva sa någonting om att ska man göra det här ett varv till nu, vi har gjort tre, då måste vi hitta någon take på det. Varför kör vi längs den här kanalen? Det måste finnas någonting. Och då tyckte jag det var roligt, för det är ett bodelningsrace.
Just det. Att det är Emil och Petra som är ägarna till det här båtvarvet.
Ja, precis. Han heter Arvid nu. Precis. Arvid och Petra ska skilja sig. Och då, och Petra, Evas karaktär, är en sån tävlingsmänniska. Som säger, de ska alltid tävla om allt. Som säger, men vi gör en tävling längs kanalen. Och då är min karaktär är så jävla fed up med hennes, att hon ska tävla om allt. Så han säger, men då gör vi det. Så hon blir nästan lite chockad. Då tar vi den här tävlingen. Nu ska du få dig liksom på skilsmässans brant, så ska vi tävla. Och du som alltid vill tävla om allt, nu jävla ska vi tävla.
Jävla ska vi tävla sista gången.
Så att det blir hela racet. Så att jag tycker anledningen är rätt... Det känns som, det är en rätt rolig take på det. Att det är ett skilsmässo... Ett bodelningsrace helt enkelt. Det är skoj.
Ja.
Och sen så är det ju massa... Lotte Ejebrandt spelar min mamma. Gillan Duen spelar min nya flickvän som jag har. Och så är det Sten Ljunggren och Thomas von Brumsen och massa bra skådisar. Så att, något kul morgon. Så jag hoppas att det blir kul. Det känns som att vi har något kul på gång. Och det är en rolig genre. Man får veta vad genren är. Liksom. Jag tror att de har sneglat mycket särskilt på ettan. Att liksom få den vibben i... Och sen en annan grej som jag inte visste, så jag fick på för mig, det är ju att Göta kanal fyller ju 200 år i år också. Så det är liksom de producenterna, en av producenterna har ju varit med sen ettan 1980 och producerat alla filmerna. Så han var så, vore så kul, så han har varit väldigt drivande att det vore kul att göra en fyra också, i och med att filmerna har blivit så förknippade med kanalen förstås, men att de lever något slags liv ihop, så vore det kul att i 200-årsjubileet också ha en Göta kanal 4. Så att
jag älskar verkligen Göta kanal. Alltså ettan är ju så legendarisk, så att
ja, det är ju jävla klassiker. Extrem. Det är inte så många filmer som liksom, som fortfarande har kultstatus sedan 1980.
Nej.
Liksom. Det är få.
Men det är verkligen. Jag ser supermycket fram emot att se den.
Ja. Det, vi kan gå tillsammans.
Har du några tankar på liksom framtiden, eller är du, eller improviserar du varje dag det som ska komma, eller är det någonting som du vill åt eller skulle vilja göra?
Jag gör min enmansföreställning, fortsätter till hösten. Räkhästen. Så den fortsätter hela hösten. Där är det ju massa improvisation, och det är en enmansrevy i mitt huvud på något sätt. Blandad revy med massa karaktärer. Och räkhäst. Ja, den heter Räkhäst i alla fall.
Det är ändå ett bra namn. Stod det mellan många andra namn, eller var det en självklarhet?
Ja, men det här, jag vet inte, jag, alltså så här, jag nämnde förut att jag skriver ner alla mina idéer på, i telefonen och sådär. Mm. Och på lappar och skit. Och det är typ när jag var 10-11 år någonting, så skrev jag en lapp och den stod i räkhäst. Nu när jag skulle göra den här enmansshowen hittade jag den här lappen och säger så här, den, det är som att det är så här, föreställningen ska heta räkhäst. Jag vet inte varför, men den måste heta räkhäst. Och så vet jag att han som var producent sa, det är den sämsta idé jag har hört. Det kan fan inte heta räkhäst, fattar du väl? Nej, nej, nej. Så ringde han upp dagen efter och sa, jag har ändrat mig, det måste heta räkhäst. Jag fattar inget, jag vill veta vad det är. Jag har drömt om det där jävla ordet. Vad är det för någonting? Det ska heta räkhäst. Så nu heter det räkhäst. Och så är det en revy med massa infall och trams.
Var bokar man biljetter då? Alltså har ni registrerat liksom rak? Rak? Häst?
Rak? Hast?
Rak? Hast.se?
Det finns rakhast.se, men man bokar till biljetter på All Things Lives hemsida. Ja. Så det är det. Det är turné hela hösten på det. Och sen är det ju Göta kanal 5 augusti. Och sen för... Ja, det är roligt, men det är ju roligt ibland.
Julvärd!
Vad sa du?
2022. Julvärd 2022.
Åh, det hade varit roligt. Ja, tack. Är det en fråga?
Ja. Det hade varit fantastiskt att se dig som julvärd. Det hade varit
och
så
kul. Jag
hade
älskat att tända det ljuset.
Ja, då kanske du skulle vara den personen som verkligen inte tänder. Eller tänder det på något helt annat sätt.
Alltså, ja, jag har redan idéer, kan jag säga.
Ja.
Ja, det hade varit väldigt roligt. Det jag gärna... Nej, det är så här är det. Ett kort spår. Ett långt spår kort. Det var så här, jag blev övertalad av Pernilla Wagen att starta Instagram. Och så tänkte jag, kommer jag aldrig göra. Mm. Och så gjorde jag det. Och då måste jag göra någonting på Instagram. Så jag har gjort något så här urtramsiga, jag dricker vin och jag har någon slags vintips. Och det har massa folk har sett på det. Sen ett år senare, för jag tänkte jag ska bara ha det ett år. Då är det en i min äldsta sons klass, när det är skolavslutning. Så säger du, jag har sett dina så här vintips, de är roliga. Ja, tack, vad kul. Du sa att jag är ju vd på ett stort vin. Vi importerar vin. Ska du ta ett rödvin?
Jag bara,
fan vad roligt. Det låter ju skitskoj. Jag har bara en idé sen. Det är att det ska heta gött rött. Och då garvar jag så här mycket. Jag sa, det låter kanon. Vad roligt. Men hur gör vi detta? Ja, men jag ringer om några veckor sen. Och så vi har varit på vinprogrammet. Så typ den, jag tror det är 8 maj eller något sånt där. Så ska mitt vin gött rött.
Wow.
Finns att köpa. Är inte det jävligt roligt?
Jäkligt häftigt ju.
En absurd grej. Man gör någonting på Instagram som sen leder till någonting som leder till någonting. Det är roligt när det tar fart. Alltså, det tycker jag själv är roligt.
Det måste jag testa.
Ja, gött rött, det ska man ha. Man ska grilla och stå och dricka lätt gött rött. Helt enkelt.
Lätt gött rött. Gud vad roligt.
Snacka ja, det blir
om
roligt.
Tillfälligheter. Och snacka om man rullar en boll som blir något annat.
Ja, men verkligen. Mm. Och då måste man improvisera och då måste man, där är ju fördel då att säga, ja vad kul.
Om du skulle få, sista frågan, om du skulle få ge tips till alla 20-åringar som lyssnar på det här, som är i det läget att de går klart skolan, de har hela livet framför sig, vad hade du sagt då till dem?
Jag tänker två grejer, tänker jag. Spontant, jag tänker det ena är så här typ att man men jag har också pratat till, tror jag, för att min äldsta son ska ska välja gymnasium nu och så här, vi pratar om det. Man ska göra det som känns bra. Ibland är det svårt att så här, om jag nu väljer den här, tänk om jag inte vill göra det här om några år, om jag satsar på det här, vad händer då om jag inte vill göra det? Så kanske det är så här att det är inte så farligt. Det är lätt att tänka så här. Allt blir fel. Du gör ett gymnasieval som gäller för några år. Men sen om du vill byta bana när du är 22, 25 eller kommer på när du är 28. Fan, jag vill ju göra det här. Det går alldeles utmärkt att göra det. Det finns jättemånga som har gjort det. Så att snarare om magen känner jag vill pröva det här nu och se vart det tar vägen, än att känna att jag måste staka ut min framtid de närmsta 20 åren. För det kan hända så jävla mycket. Så känner ingen stress för det, känner jag. Utan snarare vila och njut av nuet, så kommer ganska mycket saker lösa sig. Det tänker jag är att jag vill ha sagt. Och det andra är väl det där också att, ja, men nu har vi pratat lite om det, men och jag är så jävla dålig på att säga nej. Så att jag ska inte säga att man måste säga ja. Det behöver man verkligen inte göra. Men jag tänker i det där igen att ibland kan det också vara kul att inte bara klippa en idé för att den inte är smart eller för att karriärstegen säger att du inte ska göra det. Men om magen och hjärtat säger fan, jag vill ändå göra den där grejen, så tror jag att man ska gå på det nästan, jag ska inte säga 10 gånger av 10, men 9 gånger av 10, för det kommer i längden gynna dig, tror jag. Det är ju ändå, det handlar om att vara lycklig, eller försöka ha så kul, eller vara så lycklig man kan, för döden kommer ju förr eller senare ändå.
Om vi ska avsluta allt det här med nu, att man ska få lyssna på en sketch som du har gjort, vilken ska vi låta alla lyssna på?
Ska jag bestämma det? Kan inte du bestämma det?
Jo, jag bestämmer det. Jag
är så dålig, då får jag dåligt samarbete och sånt. De andra sketcherna.
Ja, jag förstår. Ja. Det är alla barn. Det är dina barn allihopa. Så då blir det så.
Ja, precis.
Ja, men vi löser någon fantastisk, härlig
grej. Tror det var som gillar. Värst på den punkten? Fast det var sjukt. Det var ju så att säga, jag måste skärpa till mig. Det här med att det tror jag det var någon gång, detta var bara en kort period ska jag säga. Du vet, det var någon så här hemma, ska jag köpa en ost. Jag köpte, det fanns en prästost och en hushållsost hemma. Mm. Och så hade jag ätit jättemycket hushållsost. Och fick så dåligt samvete mot den här prästosten. Vet jag. Och så att sen blev det några gånger att jag tog hushållsost och då tog jag en skiva hushållsost och då tog jag alltid 2 skivor prästost, så att den liksom skulle hinna i fatt och också få skidbacke. Då har man ju problem. Det är som dåligt samvete för osten hemma. Helt absurt.
Ja, du är en man med ett stort hjärta också.
Ja, verkligen. Mesigast i Europa.
Stort tack att du kom hit, Per Andersson. Och jag kommer också göra så här. Jag lägger alla länkar till dina saker du är på G, som man skulle vilja se dig, om man skulle vilja titta på dig, komma i kontakt med dig, följa din Instagram. Allting finns här i poddbeskrivningen. Stort tack, Per Andersson.
Ja, tack för att jag fick komma. Det var en ära. Tack snälla du.
Man kan stoppa kuken i så många saker. Får och jätter. Man kan stoppa den i fransmän lätter. Bakmaskiner. Fina viner, Lisebergs kaliner eller farstutrall, Nintendo, Pekka, Heido eller Taj Mahal. Brunsås eller Jesus ifrån Nazaret, men huvudbonader är ändå nummer ett. Ja, kuk i hatt, kuk i keps, kuk i fes, kuk i peruk, kuk i hatt, kuk i fes, kuk i peruk, kuk i, ja, allt. Kuk i sås, nej. Kuk i kon, nej. Kuk i hon, nej. Kuk i fälg, nej. Kuk i kriminell, kuk i bröd. Vill jag inte ha huvudbonad, vad ska det vara? Ja! Kuk i hatt, kuk i keps, kuk i peruk, kuk i fes, kuk i hatt, kuk i peruk.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.